Vibery Audiobooks presenterar Nina och Sundet, skriven av Fredrik Ekelund, inläst av mig, Miriam Aida. Del 1. Det värsta med hat är att det väcker ännu mera hat. Ur livet är farligt av Guimarães Rosa. Kapitel 1. En bråg hel dag, tänkte P.O. när han drog undan gardinerna och såg ut över parken. Det var slutet av mars, klar sol och en blå himmel som såg ut att vilja famna allt. Från balkongen mot Mariedalsvägen såg han en löftesrik dag framför sig. Det var fredag. Han hade arbetat bra hela veckan och lovat sig en dag i Köpenhamn som belöning. Han hade haft ett kort samtal med sin redaktör. Han låg på pluskontot, kände han, efter en serie artiklar om ungdomsbrottsligheten i staden som fått mängder av läsare att höra av sig till tidningen. Han hade så när dristat sig till att försöka utverka ett förhöjt arvode men ångrat sig i sista sekunden. Tålamod, P.O. Tidsnog. Du har det rätt gott ändå, tänkte han medan han rakade sig. Det obligatoriska samtalet till modern på Limhamnsvägen löpte i det vanliga varven. Sköt om dig, må så gott, var försiktig i Köpenhamn, du kommer väl hem ikväll och ja, mor, såklart, jag slår en signal imorgon bitti, söndagsmiddag som vanligt. Innan han gick ut stannade han till framför spegeln i hallen. Han frös bilden och iakttog sig själv. Någon direkt yttre charm kan man knappast tala om i det här fallet. Tala om att se alldaglig ut, tänkte han. Men jag har ett rikt inre liv ju. Vem var det som sa, du ser ju för fan lite ut som en flodhäst i ansiktet. Jalle, Bosse A, jag sket i vilket. Nu ser jag att det stämmer. Det där lite pluffsiga, sorgsna, kinderna som så tydligt visar gravitationens makt. Eller mer som ett mumintroll. Och trenchcoaten? När började jag med den? 8 år sedan? Jag inbillar mig ingenting, annat än att jag vet mest om kriminaliteten i rikets tredje stad och att jag är den som vet mest om 60-talspop i samma stad. Det är mina små stoltheter. Mitt liv i övrigt? Nada. Jag vet att jag är medelålders och tänker aldrig låtsas ut som en popfågel. Aldrig falla in i förnekelsetrallen, färga bort de gråa håren, springa på kulturbolaget och gå på fitnesscenter. Aldrig. Låt livet ha sin gång, tänkte han. Övergav spegeln, klev ut i trapphuset och stängde dörren till sin ungkarsbunker. I parken var fågeldammen fortfarande frusen. Och trots att rikligt med värmevatten höll en sträng öppen för fåglarna var det gott om folk som vågade sig ut på isen. Det hade varit en sådan vinter, då staden under en längre tid hållits i kung Bores grepp, vilket gjorde att gamla skridsko och bandyrör plockats ur källare och garderober. P.O. njöt av färgprakten och de vackra isarna. Hans eget vintersportande inskränkte sig emellertid till promenader med modern längs Ribersborg eller, som några veckor tidigare, en lång promenad på isen från Klagshamn ända ner till Höllviken. Nu var allt på väg att vända. Det var varmt och han drog in den obestämbara doften av vår genom näsborrarna. Det löfte i luften som fick henne att må lite bättre, hur illa man än mådde. Stora belöningsdagen inföll en gång i månaden. Köpenhamn blev alltid målet, men anledningen till att stegen var mer fjädrande idag var kontot på sparbanken. Så mycket pengar som han hade nu hade han aldrig haft tidigare. Han njöt av att öppna plånboken, gjorde onödiga uttag på minuten bara för att se saldot. 150 000 kronor. Det var något nytt för honom. Han hade äntligen tagit steget upp ur ungdomsekonomin. Det gedigna journalistiska hantverket hade börjat ge resultat efter år av envist arbete. Hans kunskaper om narkotikarelaterad brottslighet, MC-klubbar och ungdomsbrottslighet hade blivit en efterfrågad vara. Man hade till och med varit på honom från Lund på sociologen och frågat om han inte var intresserad av att forska vidare. Inte min bag, hade han svarat. Han älskade sin vardag. De snabba utryckningarna till någon brottsplats, att skriva under press, de dagliga turerna till polishus och tingsrätt, att stå fri under Guds och ekonomins himmel, som han uttryckte det. Han hade funnit sin nisch och ibland excellerade han, inför vänner men oftare inför sig själv.